Sportbladets Premier League-podd presenteras den här veckan av McDonald's. Och det svenska föreningslivet är kanske mer än någonsin i behov av sina sponsorer för att kunna bedriva de verksamheter som, ja, jag tror nästan alla vi i Sverige har ganska mycket att tacka faktiskt. McDonald's sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige och visar att de faktiskt är tillräckligt stora för att göra skillnad. Så veckans avsnitt är alltså presenterat av McDonald's och det börjar nu. Ja, Sportbladets Premier League-podd. Tillbaks med den tredje och avslutade delen då i den här lilla trilogin som vi satt ihop för att gå igenom tabellen så som den ser ut nu. För vi har fortfarande en tabell i Premier League. Vi har inte gett upp hoppet om den här säsongen än så länge. Frida och Kalle, välkomna hit.
Tack.
Metafysiskt då, eftersom vi är långt ifrån varandra, precis som man ska.
Ja.
Vi följer alla anvisningar och restriktioner.
Ja, vi har tagit FHMs rekommendationer verkligen bokstavligt här. Vi är oerhört långt ifrån varandra. Mm.
Senast om Boris Johnson, Frida?
Vad sa du?
Senast om Boris Johnson?
Ja, men han blev ju förd här till intensiven. Man är ju inte jätteöverraskad ändå. Alltså om det var någon som man kunde tänka sig liksom skulle ha svårt för det här med coronaviruset, så jag vet inte, jag hade ju tänkt mig liksom att han var i någon sorts riskgrupp. Så jag är inte överraskad, men jag räknar med att han kommer få bästa möjliga sjukvård.
Ja, alltså till och med Trump ska väl ha hört av sig till hans läkare vad han nu ska kunna göra med det.
Nej, det var jättekonstigt, men absolut.
Han säger mycket konstiga grejer. Ja. Så är det. Men vi har också lite nyheter före vi sätter igång och går igenom då lagen. Vi ska ju titta på topp 6 idag. Vi har tittat på botten 7:an, mitten 7:an och så har vi 6 lag kvar. Och det är det som just nu är topp 6:an då. Men lite nyheter före vi sätter igång. Det verkar som att det blir någon slags fotboll i sommar, eller hur Frida?
Nu ser det betydligt ljusare ut än vad det gjorde för några dagar sedan i alla fall, med tanke på att regeringen har gått med på att hjälpa Premier League helt enkelt att komma igång, och så det leddes lyfta lite på de här reglerna som de har satt ut, så att det verkar som att man ska kunna spela klart säsongen i juni fram till mitten av juli. Sen såg jag idag att det finns en viss oro för att nästa säsong kan påbörjas redan 2 veckor efter att den här säsongen har avslutats. Och det är ju ett framtida problem som vi tar. Det får vi ta då. Men nu verkar det i alla fall som att man kommer spela färdigt säsong.
Ja. Ja, precis. Och man ska väl hitta någon slags överenskommelse om att redan få öppna träningsanläggningarna nu. Så att eventuellt kommer vi väl ändå även få se lite träningsmatcher och så framöver. Även vi kanske inte kommer kunna följa dem på tv eller så kanske vi får lite resultat och spelarna tillbaka i sina naturliga miljöer. Då ska vi flyga hem en del brassar från Brasilien och svenskar från Sverige och sådär.
Kan ju bli svårt med tanke på att alla flyg mellan Sverige och Storbritannien är inställda fram till mitten av juni. Men jag antar att det står ett privatplan någonstans som kan hämta hem alla spelare.
Jag tror att de löser det.
Jag tror också att de löser det med något privatplan. Jag har en känsla av det. Jag tror inte det blir problemet att någon blir sittande utan att komma hem.
Vad har det sagt om de lite lägre ligorna, alltså Championship och neråt?
Championship är fortfarande lite i limbo, men jag tror, eller så som jag har uppfattat det, så kommer de väl förmodligen köra på samma sätt som Premier League, antar jag. Men ligorna därunder, där skulle jag nog inte var riktigt lika säker faktiskt. Med tanke på att alla National Leagues liksom har ställts in redan, så tror jag att det finns en möjlighet att även de lite lägre ligorna gör det också. Alltså de som är ovanför National Leagues.
Precis. Vi hade också lite nyheter som kom. Vi spelade faktiskt in redan igår. Och det, av olika anledningar så blev det inte det så bra. Då pratade vi om kritiken som hade riktats mot Liverpool, att de då hade använt den här statliga, ja, den här brittiska varianten av permittering för sina anställda. Fick oerhört mycket kritik för det, och det kan man begripa, och har sedan dess då bett om ursäkt och tagit tillbaka det här och kommer nu betala sina anställda ur egen ficka. Framstå som lite mindre snikna än vad man gjorde för 24 timmar sedan.
Ja, det var ju ett märkligt beslut från början att ta till permitteringar när man har en sån typ av budget som Liverpool har, och när man har liksom gått ut med att man har gjort en vinst på en halv miljard nyligen, då alltså det sticker i ögonen på andra delar av samhället, med all rätt, om en klubb då ska be om hjälp bara för att staten ska gå in och betala pengar
bara för att man kan.
När världen står i brand, då kan man inte liksom göra den typen av grejer, utan då måste man förstå att det finns de som har betydligt större behov av de här pengarna. Så jag tyckte det var jättekonstigt beslut av Liverpool från början. Jag förstår att de fick bäst kritik från det. Mycket var ju faktiskt från eget håll i det här fallet. De egna supporterleden som reagerade på det, och såklart alla runt omkring också, men det var ju ändå påfallande att det var de egna supporterna som faktiskt gick emot klubben här, så att de fick göra en hel omvändning.
Man undrar ju lite, vad det är för folk som jobbar på PR-avdelningen liksom hos Liverpool, för att även om precis som du säger, även om de har rätt att göra detta rent lagmässigt, så måste de ju ha förlorat alltså extremt mycket alltså på det rent marknadsvärdesmässigt. Det är det som också är konstigt, eftersom att det har blivit sån massiv proteststorm. Man undrar lite liksom hur man tänker då, men det är ju bra att de backar.
Jag tror det är lite så här, ett sånt beslut kan komma från annat än ägarhåll. Alltså, det måste ju bollas upp mot ägare, ett sånt beslut.
Så absolut, men att det inte är någon som liksom kliver in och säger att förstår ni inte vilken
det kan ju ha varit någon. Det kan ju ha varit någon som har gjort det, men att de har tryckt igenom beslutet och sen liksom fått se att det blev så.
Ja, alltså jag skulle säga så här, det är ju en liten, alltså när vi ser andra ägare göra det, Mike Ashley till exempel och såna saker, så är vi inte förvånade liksom. Men att det här är också en liten...
Tottenham har ju också fått kritik för det.
Absolut, men det är också en liten påminnelse om att även om Liverpools ägare har gjort väldigt mycket rätt sportsligt, de har ju liksom fått sportslig ordning på hela skutan och verkligen lyft klubben, en liten påminnelse om att de är inte där för någon annan anledning än att tjäna pengar. Det är anledningen till varför de köpte Liverpool. Det är anledningen till varför de är i branschen överhuvudtaget. Man ska liksom, man kan ibland måla upp en lite som supporter en lite så här för rosig bild av vilka de är och vilka motiv de har, och de liksom gör allt för supportrarna och så vidare. Så är det ju inte. Däremot så har ju de identifierat att supportrarna är väldigt viktiga för att nå dit de vill ekonomiskt. Och vi har ju sett det förut också när beslut har fattats som supportrarna inte har, biljettpriser till exempel var en sån kontrovers mellan ägaren och supportrarna, där de också backade för att de har gjort kalkylen helt enkelt. Det är inte det att de brinner för Liverpool som stad eller har ett stort hjärta för supportrarna där. Det tror jag verkligen inte. Däremot så har de gjort kalkylen att det bästa för oss och det bästa för det här laget och det bästa för den här klubben, det är att vi står på samma sida. För att det här är en otroligt högljudd och en otroligt stor fanskara som är en väldigt viktig del av klubben. Så att jag tror att det är liksom bara en liten påminnelse om när de gör såna här saker att det fortfarande är liksom en amerikansk riskkapitalist som är inne. Det är inte några helgon på något sätt.
Alltså det är ju faktiskt fint att se också att supportrar faktiskt har lite makt i alla fall i en stor klubb i England. Ja. Det är ju positivt för att det är man ju inte all för bortskämd med att de faktiskt gör som fansen vill i slutändan. Mm.
Ja, och helt enkelt för att de har gjort den analysen att det är det bästa. Det är det smartaste för oss och för vår affär. Det är att försöka vara så bra kompis med supporterna som det bara går. Det är ju långt ifrån alla ägare som har gjort samma analys. Men
nej.
Den analysen har i alla fall de gjort. Och där, det går ju tillbaka till allt ifrån det här med att man inte byggde en ny arena som kanske hade varit ekonomiskt mest lönsamma för dem. Man hade kunnat bygga in fler corporate seats och fler sponsorgrejer och fler evenemang runt omkring. Bygger om Anfield istället för att de vill behålla liksom den här relationen, och de har helt enkelt gjort den kalkylen. Skitsamma. Det om det. Vi ska prata lite Liverpool idag. För de är en av de här sex klubbarna i toppen. Vi ska börja bakifrån, tänkte jag. På sjätte plats så hittar vi Wolverhampton. Jorge Mendes projekt får vi väl ändå kalla det fortfarande. Mycket portugisiskt. Det är väl främst portugisiska som pratas på den träningsanläggningen, eller? Pratar de engelska med varandra på träningarna?
Nej, men det är nog mycket portugisiska, så som jag har förstått det i alla fall. Det är ju inte så konstigt när typ halva truppen, inklusive tränare, pratar portugisiska. Så att, ja, det är ju lite Portugals B-lag på något sätt. Alltså,
hur är Dockertys portugisiska, tror ni, vid det här laget?
Oj, oj, oj.
Ja, det är ungefär som Joey Bartons franska, kanske.
Eller Joey Bartons engelska när han bodde i Frankrike. Han hade fransk brytning på presskonferenserna.
Ja, just det. Det var så det var, ja. Just det. Eller David Moyes spanska, kanske.
Ja, exakt.
Vi har några klassiker på det där.
Men ja,
det är ändå, de ska i och för sig berömmas för att de försöker, får man ju säga. Ja, det är inte så lätt att komma till ett nytt land och bärska ett nytt språk på en presskonferens. Och där. Det är ju ändå
Iaramendi.
Behjärtansvärt att de försöker.
Ja, det tycker jag man ska göra. Herregud, vi har sett tränare komma till England och inte prata ett ord engelska på flera säsonger.
Spelare också för den delen.
Ja, verkligen. De har inte sett många intervjuer med Aguero på engelska genom åren. Har ändå varit där ganska många år nu. Och så vidare. Men Wolverhampton var ju hos ett lag som var nykomling av förra året. Man kan nästan inte säga att de skrällde med tanke på investeringarna de har gjort och sättet som de tog sig upp från Championship. Och att de liksom nu ligger på en sjätte plats här, det känns nästan väntat. Eller vad säger du, Frida?
Ja, nej, men det tycker jag väl. Nu har ju den här säsongen, den började ju lite tufft för dem. Men det kunde vi väl räkna ut att det hade att göra med den här berömda Europa-ryggsäcken som de bar på. Men de lyckades på något vänster ta sig ur den lilla dippen där i början och har med oerhört få spelare lyckats hänga med. Alltså så här högt upp i tabellen, vilket är beundransvärt. Nuno är ju den som har roterat minst i hela ligan ihop med Burnley, tror jag. Om jag inte är helt snett ute. Så att, nej, han har inte haft så många spelare att tillgå och har ju valt att inte använda sig av så många spelare heller. Där är ju förstås vissa som sticker ut då, som är riktiga liksom klassspelare, och det är ju framförallt då Raul Jiménez såklart. Adama Traoré har ju också gjort en fantastisk säsong. De spelar ju fortfarande på samma sett och så vidare. Men det verkar inte som att topplagen har sett igenom det riktigt igen. Så att, jag tror att de är oerhört nöjda med sin säsong. Och det var ju lite synd om det nu skulle bli så att Europa League till exempel inte spelas färdigt. Så kan man ju tycka lite synd om dem eftersom att de har gjort det bra även där.
Mm. Kalle, vad är det som är imponerat med dig framförallt med Wolverhampton den här säsongen?
Nej, men det är att de är så konsekventa med sitt försvarsspel. De spelade ju 3-5-2 i fjol och det var lite nytt att kanske göra det på det sättet så defensivt och med så bra spelare som de hade. Det är inget Premier League-lag som har gjort det på det sättet så baktungt som de har gjort tidigare i den här ligan. Det tror jag tog många lag på sängen under den här debutsäsongen. Då gjorde de dock bara 47 mål i ligan på 38 matcher, vilket är väldigt lågt. Så de var ju väldigt, och släppte in 46, så de var ju väldigt solida och gjorde inte så mycket framåt. Jag tycker de har utvecklat sitt anfallsspel i år med att de har ännu mer kvalitet där framme. Och det handlar mycket om Adama Traorés utveckling. Från att gå från en spännande spelare till att gå till en klassspelare som kan hota egentligen vilket försvar som helst i världen idag. Och jag tror att det är en spelare som jag tror vilket lag som helst i världen skulle kunna tänkas att ta in honom idag. Han kommer ju från Barcelonas organisation och jag tror inte de hade tackat nej till att plocka in honom, tillbaka honom in i pusslet där för att ha han som en extra, ett extra vapen när de möter försvar som det är lite låst. Så att han kan ju verkligen öppna situationer som ser helt stängda ut med sin snabbhet. Så jag tycker att det är imponerande att de har fått det här laget att acceptera att vara så tålmodiga. Att fortfarande vara så reaktiva och stå och vänta på motståndarnas misstag. Trots att de kanske har spelare som egentligen är skapta för en annan typ av fotboll. Jag tänkte på Moutinho och Ruben Neves. Så kanske passa mer för en passningsorienterad fotboll där man styr matcherna. Men där får man verkligen säga att Nuno och hans team har lyckats, för att de har blivit väldigt alltså som ett lag, deras status har höjts väldigt mycket, men de har fortfarande fått laget att acceptera att det är på det här sättet vi ska vinna matcher, och det var väldigt, väldigt tålmodiga och låga.
Mm. Några spelare som du har tagit med dig från den här säsongen?
Det är ju de två Frida nämner, tycker jag. Raúl Jiménez tycker jag är en sån spelare som skulle kunna gå in i ett av Big Six-lagen som anfallare där och kunna vara startspelare i de lagen också. Så pass bra är han. Han är en komplett anfallare. Adama Traoré såklart, men han har vi pratat om så mycket i den här podden. Sen får man inte glömma bort att de har väldigt bra spelare runt omkring. Rui Patricio är en fenomenal målvakt. De har en solid backlinje sett till det sättet de spelar med Cody, Boli och Sass där bak. De har två jättefina vingar, Jonny och Doherty. Och sen såklart på mitten, Moutinho, Ruben Neves, Den Donker. Alltså de har ett riktigt, riktigt bra lag. Och nu har jag inte ens nämnt Diego Jota. Det där var väl startelvan ungefär. Och alltså, den är, som jag sagt tidigare, den är lika bra den här startelvan som Manchester United, som Arsenals. Och därför ska de ligga där uppe, och det gör de. Det den kritiken man kan ha fortfarande, som jag har luftat och vädrat förut, det är ju det där att de har ju varit jättebra mot topplagen. Och det är ju imponerande. Men de har inte hittat något sätt att städa undan lagen på under halvan med samma förmåga. Och där finns det ett jätteutvecklingsområde. Och kunde de inte göra i fjol, och det har de inte gjort på det sättet i år heller. Och där är det ju en sån där svår balansgång med när ska du börja skruva och bli mer risktagande i ditt spel. Men blir du mer risktagande, då kommer det såklart komma matcher där du blir straffad bakåt istället. Den stora utmaningen, det är inte svårt att göra fler mål som lag. Men det är svårt att göra fler mål om du samtidigt ska släppa in för det.
Mm, precis. Och även kanske bli lite mindre förutsägbara. Alla vet ju precis hur Wolves spelar, även om det är svårt att slå dem. Och det är svårt att hitta ett sätt fram, så är det ju inte omöjligt för en motståndare att ta fram en matchplan. För de vet precis hur Wolves ställer upp.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, samtidigt, det är ju alltid svårt ändå, eftersom du möter bra spelare som står med 10 man på rätt sida om bollen och bara väntar på misstag. Då är det är jättesvårt att öppna det. Det är ju absolut svårare som finns. Och möta ett lag som spelar, alltså det är ju samma, man kan ju dra parallellen till Manchester United. De har ju också den typen av spel där de är duktiga på att neutralisera motståndare. Och det är svårt för topplagen att möta Manchester United när de går in med en reaktiv taktik och bara ställer sig och väntar på misstag. Som de gör när de möter City. Och då kan de slå City, vilket de gjorde. Och de gör det när de möter Liverpool. Och då kan de leda mot Liverpool fram till det var 10 minuter kvar, eller vad det var i höstas där, när Liverpool kvitterar på Old Trafford. Men de har ju absolut inte kvaliteterna och kombinationsspelet och det där för att öppna upp lag som själva står med 10 man på rätt sida om bollen. Och där är ju så stor skillnad mellan de här lagen, om vi tar Wolves och Manchester United, jämfört med Liverpool och City. För de har ju den kvaliteten som faktiskt gör det på beställning.
Ja, Wolves på 43 poäng på sjätte plats alltså. På 45 poäng på femte plats hittar vi Manchester United. Stora, starka, stygga Manchester United med en svensk i backlinjen. Det blir extra intressant att ta i förstås, Frida. Det känns ändå som efter mycket trevande och mycket oklar formkurva som liksom pekat både upp och neråt från en vecka till en annan, så känns det som att Manchester United, precis när vi gick in i det här corona-uppehållet, det ofrivilliga uppehållet här, faktiskt var ett lag med både uppåtgående form och en bättre stämning på något sätt. Och det känns som att det mesta av det kan liksom skrivas till värvningen av Bruno Fernandes.
Ja, nej men absolut. Alltså deras säsong har ju verkligen varit upp och ner. Och när det har känts som att nu kanske Solskjær är på väg ut, så har han kommit in i andra andningen, eller laget har kommit in i andra andningen, och så har man vunnit någon match och sen så har man liksom varit på det torra igen, och sen så har man förlorat en och en match och sen så har man varit tillbaka. Så det har ju gått väldigt upp och ner under hela säsongen, och en del av det kan ju tillskrivas att man har haft problem med skador. Inte minst då så har det ju varit ett avbräck att Pogba har varit borta så himla mycket under säsongen, och man hade väl räknat lite med honom, och det var väl antagligen en del av anledningen till att man inte gick hårdare efter Fernandes redan i somras där. Men man ser ju verkligen sen Fernandes kom in att det egentligen inte är, alltså Manchester United är det, ja, men till exempel startelvan som han ställde ut mot Liverpool och plockade en poäng. Det var ju en medioker startelva, så att med bakgrund av det så var det ju väldigt bra att kunna ta en poäng mot Liverpool i den matchen. Då pratar jag om matchen på Old Trafford. Samtidigt så ser man ju vilket annat typ av lag som Manchester United blir bara genom att få in en till kreativ spelare som nu Fernandes är. Så ja, jag tror att Manchester United definitivt är ett av de lagen som tycker att det är väldigt synd att det här viruset bröt ut just nu, för att precis som du säger så hade man ju en uppåtgående trend. Jag tycker en annan sak som man kan lyfta som positiv för Manchester Uniteds del är ju också att man har fått chansen att lyfta upp många av sina egna talanger. Och då tänker jag inte minst på Mason Greenwood som har gjort det bra Brandon Williams som möjligtvis kan ankonkurrera ju redan med Luke Shaw, men att han på sikt till och med kan gå om, så att lite positivt är där ju allt att ta av, och det trodde vi kanske inte i november.
Nej, det, just där såg du ganska mörkt ut, men Kalle, eftersom du sitter i Västerås så får du bli våran Viggy-korrespondent i det här sammanhanget då. Hur tycker du att hans säsong har varit? Hur många plus var han? Sån gammal goden kan vi väl slänga in. Vad säger du om Viggy den här säsongen?
Ja, men jag tycker att känslan var ju när de fick in McGuire att det var en spelare som de verkligen behövde, sett till hur många olika partners som Lindelöf behövde hantera i fjol där med Smalling och Jones och Bailly. Så McGuire skulle ju bli en viktig spelare, inte minst eftersom han både kan styra en backlinje och är stark i luftrummet. Och det var väl lite si och så med deras samarbete där i början. De hade ju något mål där de det kändes inte som att synken var riktigt bra där. Framförallt var det väl ett problem att McGuire inte alltid föll in bakom. Han var lite lat i det, tyckte jag. Och Lindelöf hade ju lite problem i luftrum, eller han vann i alla fall inte nickduellerna på det sättet som vi vana att de stora starka mittbackarna i Premier League gör. De blev straffade på det. Jag tycker väl att de har haft en kurva här nu precis innan coronautbrottet här som pekade ganska starkt uppåt. De radade upp nollor. Och jag tror i och för sig inte det bara handlar om dem, utan jag tror att det handlar mycket om att offensiven blev så mycket bättre med Bruno Fernandes. Så blir man bättre offensivt då kan inte motståndaren lägga lika mycket kraft på sin offensiv istället, och det blir lättare att försvara också. Och Jag hade trott att deras samarbete skulle vara mer fläckfritt under hösten än vad det var. Men sett till hur de spelar det här nu på våren här, under andra halvan av våren, så finns det väl anledning att tro i alla fall att det finns någonting att bygga vidare på. Sen har ju liksom alla har väl sett ryktena om att Manchester United letar en till mittback. Och det är klart att McGuire som är köpt för nästan 1 miljard kronor, det blir nog svårt att sätta han på filten. Så att om de letar en ny mittback, nu spelar de ju 3 ibland, men om de letar en ny mittback så är ju det ett tecken på att de vill förstärka den lagdelen. Och jag är inte säker på att det är för att de prompt ska spela med 3 i framtiden.
Jag kan ju tillägga också att Solskjær har försvarat Lindelöf alltså väldigt frekvent under hela säsongen. Särskilt egentligen när han har gjort en bra match, då har han varit väldigt tydlig med och hyllat honom väldigt öppet. Det har ju känts i alla fall som att även om brittisk media har spekulerat mycket i att ja, men nu kanske Lindelöf kommer bänkas för den och den, och så har det alltid känts som att Solskjær liksom har hållit Lindelöf om ryggen, så att där har han i alla fall stöd. Men precis som du säger får man ju se vad som händer nästa säsong, om det kommer in ännu en mittback. Phil Jones lär väl försvinna. Man får inte glömma bort att Twan Sebe fortfarande finns, även om han har haft en del problem med skador och sådär, och så Erik Bagi idag, så att det återstår att se.
Twan Sebe verkar inte ha så stort förtroende hos Solskjær och så. För att det var ju ganska mycket snack om han i höstas där. Om att han, och han fick ju inte så mycket spelminuter då.
Nej, men han fick ju, det var väl till och med matchen mot Liverpool där när det var meningen att han skulle starta. Och sen så skadade han sig på uppvärmningen, så att det blev ett sent byte där. Så att jag tror inte riktigt att det handlar om att han inte har förtroende från Solskjær. Jag tror mer att det är skadorna liksom som har kommit emellan. Han fick ju till och med bära kaptensbinden där ju i en ligacupmatch var det väl under hösten. Något som inte var sådär jättepopulärt tydligen i Uniteds omklädningsrum. Så att jag tror ändå att de har en förhoppning om att han ska kunna lyfta till nästa nivå. Men som sagt, det har ju funnits lite hinder för honom under säsongen.
Alltså ett sån där en sak som man har sett ganska mycket på olika Manchester United forum och olika omdömen runt Vigge är ju att som det är just nu så absolut så är han bra och en viktig del av det här laget. Ska vi ta nästa steg, ska vi tillbaks upp i Europatoppen, då kanske han inte är en startspelare, då kanske han är en rotationsspelare. Då kanske man måste ha in ytterligare en nivå. Och
det gäller ju ganska många positioner i det här laget, i och för sig. Då ska ju hela mittfältet bort egentligen, förutom Bruno Fernandes. Ja. Då ska ju båda ytterbackarna bort. Då ska ju...
Du tar bort Van Bissaka då?
Ja, det ska jag säga. Han är jättebra defensivt den mot den, men du kan ju inte säga att du går upp i Europatoppen med honom som högerback. Ja, möjligen om du bara ska spela defensivt. Men jag tror inte det räcker om du ska upp i Europatoppen. Då måste du ha en spelare som är bättre offensivt än vad. Sen kan ju han utveckla den offensiven. Det är klart att han kan nöta på det och bli bättre på det, men inte som han är idag. Men det gäller ju alla andra spelare också. Det är klart att om de blir bättre så är det ju... Det gäller ju Lindelöf också att... Det är klart att han kan utvecklas i sin roll. Men jag ser inte att Van Bissaka skulle bli så bra offensivt så att han skulle spela ett lag som ska upp i Europatoppen. Då benar jag alltså upp och fightas för Champions League-titeln.
Ja, precis. Och det, är ju, det kommer ju alltid vara den ambitionsnivån som Manchester United har. De ska ju
samtidigt får man, ja, absolut. Det får vara långsiktigt. För just nu tycker jag nog att det är ett problem för dem och för omvärlden att man inte har liksom skruvat om sin förväntningsbild av det här laget. Alltså, nu har de ganska många år varit långt ifrån ligatiteln. Med undantag av ett år där, när då var de ju inte nära heller när de kom tvåa där under Mourinho. De var ju inte nära. De var ganska långt efter City. Jag tror att de gör sig själva bara en björntjänst om de börjar blicka mot Europatoppen och att det ska vara målet. Absolut ett långsiktigt mål, men det är ganska många steg på vägen med tanke på att de nu inte ens... Ja, de får kämpa för att vara topp 6 i Premier League.
Ja, precis. Topp 5 just nu då, på femte plats. Om vi rör oss ett steg uppåt till plats 4 så hittar vi Chelsea. Det har ju varit snack om, vi pratade inte om det, men det är ju ganska mycket snack om Jadon Sancho som en potentiell förstärkning till det här Manchester United. Även Chelsea har tittat på den unge britten som alldeles nyss fyllde 20 faktiskt. Det känns helt otroligt med tanke på hur länge han har varit med och vad han har presterat och levererat redan i sin karriär. Att han precis har fyllt 20 år. Men i Chelsea finns det fler unga spännande spelare. En hel hög har kommit fram den här säsongen. Hur imponerad, Frida, är du av det Lampard har gjort och det laget som han har lyckats bygga då? Med sitt transferförbud har han fått bygga på ett annat sätt. Hur imponerad är du av Lampard, Frida?
Ja, alltså det har ju gått lite upp och ner även för dem, men totalt sett så tror jag att det är ganska många Chelsea-supportrar som är rätt nöjda med hur säsongen har utspelat sig hittills i alla fall. Alltså dels sättet man inledde säsongen på. Visst, det var en tung förlust där mot United i början, men att man lyckades ta sig samman och Lampard liksom fortsatte på sin väg och kände liksom att de hade någonting bra på gång. Och det visade de ju verkligen sen. Särskilt med tanke på att spelare som Tammy Abraham och Mason Mount klev fram och sådär. Det är ju kanske två spelare som har tappat lite grann på sistone. I Tammy Abrahams fall så har det ju mycket att göra med skador och sådär. Men Chelsea-säsongen har ju varit lite, men lite upp och ner. Och så kom det liksom en dipp där då som de hade ganska svårt att ta sig ur. Den här förbannelsen på Stamford Bridge när de förlorade matcher som de givetvis skulle ha vunnit. Men på det stora hela så tycker jag ändå att Frank Lampard han liksom ridit ut storm efter storm och han har gjort det genom att vara alltså uppriktig hela tiden med vilka problem Chelsea har. Och det hjälper ju förstås att han har så oerhört mycket så oerhört stort mandat i omklädningsrummet, och det känns verkligen som att de här yngre spelarna och inklusive de lite äldre också verkligen lyssnar på honom. Och nu verkar det ju som att de hade någonting bra på gång här precis innan uppehållet, så att på det stora hela en bra säsong, men det finns förstås frågetecken, och då tänker jag väl framförallt på försvaret som lär behöva stärkas upp lite grann till nästa säsong.
Förväntningarna var ju ganska låga på Chelsea inför säsongen. Har de överträffat dina förväntningar, Kalle?
Ja, lite grann. Inte minst inledningsvis då, eftersom jag trodde att det skulle bli betydligt tuffare. Dels tappa Eden Hazard och sen bygga om med ny tränare som i en miljö som inte har varit så förlåtande tidigare heller för tränare. Nu är ju situationen klart annorlunda än vad den var tidigare när Roman Abramovich var desperat för att erövra Europa och vinna kortsiktiga resultat. Nu känns det som att de jobbar långsiktigt. Det jag tycker har varit imponerande är att de har släppt fram så många unga spelare som de har gjort, som har tagit klivet till att gå in och bli gedigna Premier League-spelare. I vissa fall har det gått väldigt fort, som Tomori och Gilmore, som har bara steppat in, steppat upp och sett ut som de inte har gjort annat i sin karriär än att spela Premier League-fotboll. Och det har varit imponerande. Sen är det ju häftigt med det, hela deras koppel av unga spelare. Det är ju så många med Abraham Mount och Reece James och så vidare. Och Doy, som är egenfostrade spelare som de faktiskt kan bygga något riktigt, riktigt spännande med. Jag tror risken för att de här spelarna ska gå vidare till andra klubbar är betydligt mindre nu när de är ett helt gäng som tror jag känner att de skulle kunna göra någonting på lång sikt här och faktiskt få spela ihop ett par, tre år och göra resan från att vara lite ifrågasatta som klubb om vad framtiden verkligen skulle vara på väg till, att gå upp och slåss om ligatiteln. Jag ser det på, ja, men säg 3 års sikt då, från det att Lampard kommer. Då tror jag att de är där och är nära en titel.
Vilken spelare är det som du tycker är mest intressant i det här laget? Finns många unga att välja på?
Det finns så många. Jag tror att Tomori kan bli en riktigt bra mittback. Jag tror att Reece James är en jättespännande spelare. Nu verkar det ju vara som högerback då. Och Gilmore får man ju säga, som med den åldern han har, 01 är han väl född va? Bara går in och greppar Jorginho-positionen på det sättet. Det är ju en av de mest ett av de häftigaste genombrotten vi har sett i Premier League, definitivt den här säsongen, men också över de senaste åren.
Ja, herregud vad han tog för sig när han väl fick chansen. Han har ju ändå bara gjort några få matcher för Chelsea, ändå så pratar vi om honom som, ja, som en potentiell storspelare i framtiden. Men visade ju på en skapligt hög högsta nivå där på den lilla tiden som han fick. Om vi tittar på Lampard då, han lär väl få fortsatt förtroende. Vad tror du, Frida?
Ja, det är nog den sista tränaren som ryker, tror jag. Men som sagt, han har ju jättehögt mandat i klubben. Det är ju det kan ju komma lite syrliga kommentarer när man anställer en gammal spelare så där, men Frank Lampard är en sån, han har en sån pass hög status i klubben att han är liksom den perfekta tränaren som har varit spelare, om ni förstår vad jag menar. Dessutom så är han ju, han har ju visat liksom nu under säsongen att han är väldigt, alltså, skicklig som manager överlag. Så visserligen har han har gjort några byten och gått på några minor under säsongen som kanske har kritiserats lite grann av spelarna, men man får inte glömma bort heller att han ju också håller på att lära sig, att han är ny på den här nivån också på ett sätt. Så att jag tror att han definitivt har utvecklingspotential också, och att ju fler matcher han får coacha nu, desto bättre kommer han bli också. Så att jag tror, ja, men precis som Kalle säger, att Chelsea har en väldigt ljus framtid. Det tror jag.
Och det är ju också intressant med tanke på hur dystert det såg ut förra sommaren. Med, ja, framförallt då att Hazard skulle lämna och man visste inte riktigt med Roman Abramovich och hans engagemang i klubben och vad kommer det innebära. Nu har de liksom, och apropå pengar då, fått fram 6-7 riktigt, riktigt bra unga spelare vars marknadsvärde har bara skjutit rakt upp i höjden under det här året. Och snacka om att det har ökat värdet på truppen med ganska många 100 miljoner. Vi är nog uppe på miljarder också. Om man skulle sätta ut Odoi och Gilmore och Tomori och alla de där på transfermarknaden idag, så tror jag att man skulle få rätt bra betalt.
Får nämna också att Lampard har ju varit ganska tuff också i sina beslutstagande och sådär. Alltså då tänker jag ju inte minst på hela Kepa-situationen där han är fullt medveten om att Chelsea värvar in en målvakt för, ja, alltså ett världsrekordpris, och han har ändå inga problem med att sätta Kepa på bänken för att liksom få igång honom på nytt lite grann efter att han hade haft en liten medioker tid bakom sig. Och Lampard är ju fullt medveten om att Willy Caballero inte är en bättre målvakt egentligen än vad Kepa är. Men tack vare att han gjorde så verkar det ju som att Kepa fick lite ny energi och att han steppade upp liksom till den där nivån som han måste vara på om Chelsea ska vara med och slåss liksom i toppen. Så att där har han också visat sig vara väldigt skicklig och ganska skoningslös på det sättet.
Mm. Ja, Kepas säsong har ju inte riktigt blivit vad han hade hoppats. Kan man tänka sig. Han hade ju, han var ute och svingade redan förra säsongen ju med att vägra bytas ut och så vidare. Det var underhållande. Chelsea på fjärde plats. På tredje plats hittar vi Leicester, som efter några säsonger då bakom toppen sedan de vann alltihop har lyckats kravla sig tillbaks förbi flera av storklubbarna här och befinner sig just nu då på tredje plats på 53 poäng. Fortfarande då 5 poäng ner till Chelsea på fjärde, trots att man har haft en lite resultatmässigt svagare vår då än höst då de gick väldigt starkt. Vad är det Brendan Rodgers har lyckats med i det här Leicester-gänget, Kalle?
Jag menar, han har lyckats bygga om hela lagets spel från att vara ett väldigt defensivt lag som vann ligan och byggde mycket på fysik och snabba omställningar till att bli ett betydligt mer passningsorienterat lag med bygger på teknik och rörelse. Och det har ju gjort genom att byta ut stora delar av offensiven. Och dessutom då fortfarande använda Jamie Vardy längst fram. Han var ju så att säga egentligen en ren omställningsspelare tidigare i sin karriär. Men har ju definitivt utvecklat sina boxegenskaper och gjorde ju en väldigt, väldigt stark höst. Ledde väl skytteligan i det läget när vi gick in vid jultid där, vill jag minnas. Och har ju för sig dippat då efter nyår. Så det är klart, det är ju lite oroväckande, och det hänger väl ihop med att resultaten inte har varit lika bra här efter nyår. Att Vardy har inte gjort mål. Men om man tittar på det positiva så har Leicester byggt om och de har identifierat nya fynd. Det var ju därför de vann ligan, för att de hittade fynd som N'Golo Kanté som ingen annan hade lagt beslag på. Och såg han utvecklas till en av världens bästa mittfältare. Nu tog de Soyuncu och han har ju varit så pass bra så att under hösten var det ingen som saknade Harry Maguire. Och det är ju ett betyg så gott som något för en spelare som inte kostade massor med pengar heller. Så att det har varit kul att följa den här processen där Leicester har gått till att bli ett mer spelande lag. Och de har dessutom kunnat gjort resultat på det. Intressant att se om de kan, när ligan nu spelas färdigt, om de kan knipa åt sig en fjärde plats, för att Det var ju lite frågetecken kring deras trend under våren.
Mm. Frida, är det några spelare som har imponerat mer på dig den här säsongen i Leicester?
Ja, du är ju lite imponerad av Harvey Barnes, har jag förstått.
Ja, jag gillar Harvey Barnes.
Ja, nej, men han är väl en gedigen spelare, som man kan säga.
Ja.
Men du sa ju det, att man blir lite förvånad över att Harvey Barnes faktiskt ändå är 22 år gammal, för att när man pratar om honom så pratar man lätt om honom som någon tonåring till och med. Men han har väl gjort några fina mål under säsongen, men jag tycker väl ändå att man landar i att Ndidi har varit bra som vanligt. Jamie Vardy har ju förstås liksom stått för merparten av målen. James Maddison tappar väl lite nu under våren, men gjorde ju en väldigt fin höst. Annars så är det väl egentligen, alltså, den man kan tänka sig kommer att vara där klubbarna verkligen kommer att vara på hugget, det är väl Pereira, som liksom har en nivå i sig som definitivt håller toppklass. Så att där finns ju lite spelare att ta av, det gör det. Men med det sagt så har de ju samtidigt en ganska tunn trupp, och det är väl antagligen förklaringen till varför det gick lite sämre där liksom kring årsskiftet och framåt, att man kanske har börjat bli lite tröttare.
Mm. Jag vet att du är väldigt förtjust i Pereira, Kalle.
Ja, det är. Det är en spelare som haft en nivå som jag tror inte många heller kanske trodde att han hade det, och det bevisas väl av att det var just Leicester som fick lägga beslag på honom. Det var ingen annan toppklubb som var där och ryckte, och uppenbarligen i alla fall inte var tillräckligt beslutsamma för att få honom. Han idag är en av Europas bästa högerbackar, det skulle jag säga. Han är komplett i att han både är bra offensivt och defensivt, och han har varit så bra så att jag har svårt att se att det inte kommer vara klubbar som är där och visar intresse i sommar, för att han skulle förstärka många lag. Nu har han kontrakt i 2023, så att det kommer inte bli gratis att köpa loss honom, dessutom bara 26 år. Men det är en spelare som många lag skulle ha nytta av.
Ja, det är otroligt nästan att han inte spelar i Wolves. Med tanke på att han kom precis, att han gick ju precis den sommaren väl när Wolves värvade alla, ja, men Ruben Neves och så vidare. Han kanske var lite för dyr för att gå till Championship från Porto då.
Ja, kan ju ha varit så. De gjorde ju några tunga värvningar där, Ruben Neves till exempel, men till Championship, men han blev vald till bästa spelare förra säsongen också, vilket säger en del med tanke på att det fanns fler bra spelare i Leicester.
Verkligen.
Det innebär ju att de har en ganska bra trygghet i att de stänger alltid högerkanten och har dessutom ett offensivt hot där. Han har ju lite av det där som Trent har, med att han kan faktiskt sätta den första passningen i uppspelet också på ett bra sätt. Inte på samma sätt som Trent, att han står och svingar liksom sådana här crossbollar som sitter på rätt grässtrå varenda gång. Men han har ju en väldigt bra passningsfot.
Mm. Och poängspelare, det ska man inte underskatta.
3+2 har han den här säsongen.
Och det är bra för att vara en ytterback.
Verkligen.
Jag ska komma ihåg också när man pratar om Leicester, vart de befann sig för bara ett år sedan när Brendan Rodgers tog över. Alltså att det var ett lag i kris ju, i slutet på förra säsongen, och att uppryckningen de har gjort den är faktiskt ganska remarkabel. De har hamnat i skymundan efter det Sheffield United har gjort såklart, och det Liverpool har gjort den här säsongen och sen, men Leicesters resa från det att Brendan Rodgers kom in, den är faktiskt imponerande.
Ja, och så får man ju komma ihåg att de ju faktiskt fick en vår på sig där, och de såg ju väldigt, väldigt bra ut förra våren. Och det var ju också en av anledningarna till att man faktiskt inte är jätteförvånad över att de har lyckats så bra som de har lyckats. För att dels så såg man de sista månaderna där att de har någonting väldigt bra på gång. Sen under sommaren så fick de ju behålla spelare som ja, Tielemans exempelvis. Så att, nej, men han har gjort det väldigt bra, Brendan Rodgers. Det kan man inte sticka under stolen med.
Nej. Ja, Leicester på tredje plats. Ser ut att säkra en topp 4-plats i alla fall. Precis framför dem då, så hittar vi då de senaste säsongernas ja, överlägsna lag, får man säga. Manchester City som, såklart, man kan inte hålla den nivån hur länge som helst som de gjorde under ja, men framförallt säsongen 17-18. Men också såklart under 17-19 när man tog i stort sett lika många poäng. Vad är det framförallt som skiljer dem den här säsongen, Kalle, från de två föregående?
Jag tror att det blev ett enormt tomrum i att de tappade Vincent Kompany i kombination med att Aymeric Laporte går sönder tidigt den här säsongen. Det innebär att deras två som mest auktoritära och stabila mittbackar försvann. Och det skulle vara som om det tror jag att det skulle vara vilket lag som helst som tappar två mittbackar på det sättet. Kan man säga att de har Otamendi bakom, de har John Stones bakom som har kostat mycket pengar. Men för City är det så otroligt viktigt att ha de där fyrtornen där bak, eftersom de inte har så många andra spelare som har den där fysiken. De blir lite bräckliga när inte de finns att tillgå. Och det har varit intressant att se hur säsongen hade sett ut om Kompany hade i alla fall varit kvar. Så att han hade kunnat varit där och gjort de där brandkårsutryckningarna när Laporte blev skadad. Så de hade sluppit plocka ner Fernandinho i backlinjen. För att det innebar att de förlorade i försvaret och de förlorade dessutom den där viktiga balanserande rollen på mittfältet som Fernandinho har innehaft i flera år och som han har gjort på ett helt otroligt sätt. Det är svårt att se att någon annan spelare i världen kan gå in och göra exakt det jobbet som han har gjort i Manchester City. Han har varit som skräddarsydd för det. Han är både bra med bollen, han är rörlig, han är otroligt smart när han stoppar upp motståndarnas anfall. Ibland genom att bara gå in och sno bollen, ibland genom att ta en taktisk frispark, ibland genom att bara stå rätt. Och Rodri är bra, men han har inte kunnat fylla ut den kostymen. Och just den att de har saknat då trygghet i backlinjen och den där defensiva balansen på mitten, det har kostat dem dyrt.
Mycket frågetecken runt Pep den här säsongen också. Frida, hur tror du att det har påverkat dem?
Alltså det är ju frågan egentligen hur mycket det påverkade att Mikel Arteta faktiskt drog till Arsenal. För att, ska man vara helt ärlig, så var det ju faktiskt strax efter där som det började gå liksom ännu knackigare. Men med det sagt så har man ju inte riktigt vetat hur Pep Guardiola har tänkt. Hans familj är ju i Spanien och bor där sedan en tid tillbaka, vilket väl har varit en indikation på att han möjligtvis börjar tänka på att lämna Manchester City. Och han har ju varit där väldigt länge också nu. Och frågan är liksom hur länge han lyckas hålla motivationen uppe. Nu får man se hur det här viruset ställer till hans framtidsplaner. Det är ju mycket möjligt att han hade tankar på att lämna i sommar. Men att det här viruset gör att han kanske tänker om och stannar ännu en säsong. Men sen lär han ju garanterat försvinna och ta sig an en ny utmaning. Och vi har väl redan placerat honom i Juventus både en och två gånger.
Det är ju väldigt intressant att se han köra ett år till i City. För han har ju inte riktigt gjort det. Eller det blir ju ett ombyggnadsprojekt då verkligen. Den här säsongen kommer de ju inte vara nöjda med. Och då är frågan hur mycket de behöver. Alltså att han har ett lag som har nått toppen och så måste han bygga om det. Han har ju inte gjort det på det sättet, utan han har tagit Barcelona till toppen. Vilket han gjorde under första säsongen. Han kom till Bayern som redan stod på toppen. Och han kom till City som var på toppen men som tog det där sista klivet under honom.
Men till nästa säsong skulle det vara en större renovering av, tror jag, både spel och lite personal som skulle behövas. Och det hade varit intressant att se han ta det omtaget, för det har man inte riktigt sett han göra.
Nej, precis. Frågan är om han är intresserad av att göra det. Om han ser sig själv som den som en uppgift som han är sugen på.
Nej, det är därför det hade varit så intressant. För att man ser ju inte riktigt honom som den som stannar kvar. Utan han är med den som kommer in och tar ett lag till toppen, vinner några titlar och drar vidare till nästa projekt. Mm. Så därför hade det varit intressant att se om han var kapabel till att mobilisera den energin och för att motivera sig själv för att göra det och sen klara av att göra det också. Mm.
Får ju bara nämna här också att Pep faktiskt har drabbats personligen utav corona senaste bara dagen här, va? Det bekräftades att hans mamma hade gått bort i viruset. Kanske inte så mycket fotboll i hans huvud just nu.
Kan ju tillägga också att han donerade 10 miljoner kronor var det väl för några veckor sedan till sjukvården i framförallt Barcelona, tror jag. Så att han har ju försökt göra sin del också.
Mm. Just runt Manchester City så hänger det ju också en asterisk just nu med tanke på den domen som kom från UEFA som stoppar Manchester City från Europaspel i två säsonger. Den asterisken kommer bli rätt avgörande. Det kommer antagligen avgöra hur det här laget kan byggas de närmaste åren. Man kan tänka sig att spelare som Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, superstjärnor liksom som är i verkligen sin prime i karriärerna kommer vilja spela Europa fotboll de kommande två säsongerna, och det kommer finnas klubbar från alla de stora ligorna såklart beredda att betala nästan vad som helst för de här spelarna. Vi har ju till och med sett Raheem Sterling redan posera i en Real Madrid-tröja, även om det var för en spansk tidning och det fanns liksom skäl till det. Så sa det ändå någonting om inställningen och frågetecknen runt den här truppen just nu. Har ju faktiskt varit ute och flörtat lite med Liverpool igen. Sagt att han minns han inte. Han har mycket att tacka Liverpool och han har ett hjärta kvar där och hans... Det är väl hans barn, va, som brukar säga att hon håller på Liverpool och såna här saker.
Ja, det stämmer.
Ja, precis. Jag skulle precis flika in det. Och dessutom så just det här med vad som händer med själva alltså CAS-ärendet nu, så kan man ju bara tillägga att de andra klubbarna uppe i toppen minsann har sett till att CAS inte kommer att glömma bort genom att liksom skicka en promemoria eller vad man nu än skickar in dit och påminna dem om att liksom ärendet fortfarande måste behandlas, så att de andra klubbarna kommer i alla fall inte glömma.
Nej, det kan man vara ganska säker på. Det tror jag också. Om vi tittar framåt då, så är det ju väldigt svårt för att göra det just av den anledningen med Manchester City. Både vad det gäller Pep och vad det gäller lagbygget. Så vi hoppar väl över det helt enkelt. Finns det någon annan spelare som ni tycker har introducerats i den här säsongen eller som har imponerat extra på er?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Det är ju de vi känner till sedan tidigare. Men det är väl ett tema med den här säsongen att det är ganska många spelare i City som inte riktigt har kommit upp i den nivån som de har hållit tidigare. Det var ju väldigt oturligt för dem att Leroy Sané blev skadad i tidigt skede. Jag tror att de hade behövt honom den här säsongen, för han hade varit ytterligare en injektion där framme. Inte minst nu när Sterling har tappat fart här under våren. Var ju oerhört bra under hösten, men har ju faktiskt haft väldigt svårt med poängproduktionen här efter nyår.
Men hela det att man har spelat med Fernandinho i försvaret istället på mitten, det känns som att det har varit för mycket för dem för att kunna hålla samma tempo som tidigare säsonger. Ja, och sen har vi ett lag kvar då på den här listan. Det är Liverpool som ligger etta, som lyckades öka farten från förra säsongen. Kände att ska vi kunna slå Manchester City, då måste vi fan med nästan gå rent nästa säsong. Och det har man i stort sett gjort. Fram tills ett par veckor före det här corona-uppehållet blev till, så åkte man på säsongens första förlust då mot Watford av alla lag. Men annars så är det en säsong som ju såklart är den bästa i poängmässigt i alla fall i inte bara i Liverpools historia utan i hela ligans så långt. Vad är det, Kalle, tycker du som imponerar mest med Liverpool den här säsongen?
Nej, det är deras stabilitet, deras mentala styrka och sen att de har så många vapen att vinna en match med. De kan avgöra en match, de kan göra mål på så många sätt. Jag kan nog inte säga att jag har sett något topplag i Premier League som haft så många olika sätt. Det sätter motståndarna på sån test i och med att de är så starka rent individuellt där framme. Det är ju ingen hemlighet att den där trion kan skapa mål från ingenting. Individuell kvalitet, kombinationer, allt det där. Firmino kan ju uppfinna ett mål ibland med en vrickning eller en skarvning eller någonting på den banan. De har otroligt skickliga ytterbackar som ger dem x antal bonusmål varje säsong. Trents inlägg är ju en avdelning för sig. Robertsons inspel är inte heller så dåliga. De har fasta situationer som är absolut, absolut toppklass. Och inte bara att de nickar in hörnor med Van Dijk och så vidare, utan det är ju det där känslan är ju när Trent svingar dem där, att det blir farligt, det blir tryck mot motståndare. Det är också den känslan, tror jag, som Liverpool har, att de kan göra mål från ingenting, och det är liksom en trygghet när de hamnar i underläge i en match. Det räcker ju med att få en hörna så kan de kvittera. Och sen har de ju dessutom den där höga backlinjen, eller en backlinje som klarar av att spela högt och spela aggressivt och lämna sig igen mot den situationen, vilket gör att motståndare får ju aldrig riktigt andas. De har ett otroligt bra pressspel och ett försvar som klarar av att hantera ett så högt pressspel. Och det är så otroligt fysisk ansträngning att möta det här Liverpool-laget. Och det är det man har känt. För jag tycker inte de har varit egentligen spelmässigt så sevärdiga den här säsongen som de var förra säsongen faktiskt. Men de är betydligt mer gedigna, de är betydligt mer solida och de är en maskin som egentligen bara maler ner sina motståndare. Mm.
Ja, det är väl egentligen det man hör motståndare prata om Liverpool, det är ju bara att det är jobbigt att möta dem. Det kostar mycket, vi måste springa precis hela tiden och det är jobbigt helt enkelt. Frida, är det någon spelare som du tycker har stuckit ut den här säsongen i Liverpool?
Ja, nej, men det är väl flera stycken. Alltså, dels kan man ju kolla på trends då, fina siffror när det kommer till assist och så vidare. Kan såklart peka på att Van Dijk återigen har gjort en stabil säsong. Sadio Mané har ju varit fantastisk framåt. Men det är ju många som påpekar och gärna vill lyfta Jordan Henderson som en sorts nyckelspelare, vilket vi såg nu inte minst när han var borta några matcher och kom tillbaka. Alltså vilken stor påverkan han har, eller inverkan snarare, på det här laget. Och han har ju tagit lite det här steget från att vara alltså det är klart att det var tufft för honom att försöka liksom leva upp till Gerard-nivå där i början. Det var ju många som trodde liksom att han har inte det i sig. Och trots att han kommer ju aldrig anses vara en av de absolut bästa fotbollsspelarna i världen, så visar han ju att han i alla fall kommer vara en oerhört viktig del för Liverpool i ett tag framöver nu också, och har oerhört stor del framförallt i att nu får vi se om de får titeln. Men att de var nära att få titeln i alla fall. Så i spelet får man inte glömma bort att Henderson har antagligen rätt stor del i att Trent-siffror är så himla fina också. Att han ofta ser till att täcka upp Trent när han kliver framåt och sådär. Så det är
och
inte bara
och skälla på honom.
Ja, nej, men precis.
Han skäller konstant på Trent.
Alltså, det är ju inte bara mentalt som han har liksom en direkt inverkan på Liverpool, utan det är ju även spelmässigt såklart.
Nej, jag tror det där mittfältet de har rent generellt är ju väldigt underskattat. Jag rankade ju de bästa lagen här i Premier League-eran här för någon vecka sedan, och då börjar man titta på andra lag och sådär, och det är klart att du tittar på namnen, det är klart att ett mittfält med Patrick Vieira, Gilberto Silva till namnet, ja, kanske är starkare. Tittar du på Uniteds mittfält från 07-08, Carrick's goals, ja, det är också till namnet, det är bättre. Roy Keane's goals, också bättre namn om du går tidigare United-eran. Titta på Chelsea när de är som bäst med Makelele, Lampard, Essien, så är ju det också till namnen bättre mittfält än vad Liverpool har. Men det som är grejen med Liverpools mittfält är ju att det är så otroligt bra komplement till hur laget spelar. De har den där intensiteten på det där mittfältet som gör att, och i kombination med att de har tre otroligt individuellt skickliga spelare där framme som gör ett jättejobb i första pressen, så har de ett mittfält som springer nog helt kopiöst bakom dem och täcker upp, och de lyckas pressa ute på kanterna, vilket är svårt med tre man i mittfält, och de flyttar över, och det är det som gör att det blir så jobbigt för motståndarna. Så om man tittar på, om man inte tittar på namnen utan tittar på vad de verkligen gör, så är det ju ett av de bättre mittfälten vi har sett i den här ligan också, i kombination med spelsättet som Liverpool har. Så att jag kan inte hylla nog liksom det sättet de har fått ihop det här laget på. Det är inte de största namnen där på mittfältet, men det är ju väldigt sällan som Liverpool blir översprunget på mittfältet. De lyckas ju matcha Barcelona och de allra bästa possessionlagen också med att bara vara intensiva och springa och spela med tempo. Så det säger ju någonting om hur bra de är.
Mm. Högt betyg till Klopp helt enkelt.
Ja, precis, till lagbygget och till de som har värvat in spelarna, och det är ju till Edwards också såklart.
Mm. Så, där hade vi dem. Hela högen. Vi har gått igenom dem från botten till toppen. Och med förhoppning då om att vi även får prata fotboll om inte allt för länge. Och vi ska inte behöva vänta till nästa säsong i alla fall, innan vi får prata fotbollsmatcher igen. Vi har fått lite frågor som vanligt. Vi tar dem. Här är en från Lee Dixons Right Shoe. Du ska isoleras i 4 veckor i en etta i Borlänge. Vem i nuvarande Premier League hade du tagit med dig in?
Varför i Borläng?
Ja, det är väl alltså, att det är framröstat till Sveriges tråkigaste stad.
Man har ju fin natur, ja. Ju. Tänker
jag. Ja, säg Borås då. Det finns inget bra med Borås.
Oavsett, är man isolerad så är man isolerad. Spelar ingen roll var man är isolerad nästan.
Nej, precis.
Fråga Frida som är i världsstaden London, men som är isolerad där. Med några Nocco.
Men
hade det varit förut i Premier League, då hade man ju tagit Jamie Bullard. Då hade man ju haft jävligt roligt alltså.
Ja, verkligen.
Alltså, jag,
men idag.
Jag hade ju tagit Bejerin. För att vi har mycket gemensamt.
Han verkar mysig. Det ställer jag absolut upp på.
Han verkar ju lite intellektuell framförallt, vilket är ganska skönt om man ska sitta isolerad med någon, att det är en smart person liksom.
Mm. Alltså efter de här isolationsvideorna så vill man ju sitta med James Milner ändå. Jag kan tänka mig att sitta och sortera te med James Milner i en etta i Borlänge. Det kan jag leva med.
Boring James Milner väljer du alltså?
Ja, det gör jag. Absolut. Jag tror jag blir... Alltså, man hade ju kunnat ta någon sån här liksom, med överskottsenergi för någon slags underhållning. Men jag tror att det blir jobbigt i längden. Alltså. Jag tror att lägga patiens, sortera te med James Milner, det passar mig tror jag.
Så sen ska jag i och för sig säga så att han är ju inte så tråkig.
Utan han är väldigt rolig.
Han är tvärtom ganska rolig faktiskt.
Ja.
Det har bara blivit en grej med det där. smeknamnet han har fått efter Twitterkontot där.
Alltså han är ju ofta väldigt tråkig i mixad zon.
Ja,
han bjuder ju inte på någonting, utan det är ju väldigt bara sådär raka svar, proffsiga standardsvar liksom in the end, at the end of the day och så vidare, så att det är därifrån det kommer.
Du, jag vet vem jag hade valt. Michael Antonio hade jag valt. Det hade blivit jävligt kul faktiskt. Han verkar stört skön alltså.
Ja. Det håller jag med om.
Det hade blivit en bra... hur länge var det vi skulle sitta isolerade förresten?
4 veckor.
Fyra veckor, ja, men det hade blivit en ganska bra månad tror jag. Ja. Relativt sett. Ja.
Mm. En fråga från Rasmus Bergström är: vad tror ni om Wolves inför nästa säsong? Är de tillsammans med Leicester lag vi kommer se runt Champions League-platserna framöver, eller kommer de mer klassiska Big Six-lagen återta de här platserna?
De måste ju utveckla sitt spel, för att jag utgår från att Manchester United, Arsenal och Chelsea blir bättre nästa säsong. Tottenham lite frågetecken kring, eller ganska många frågetecken kring, med tanke på att kurvan inte pekat uppåt nu under Mourinho, och att Kane, finns frågetecken där kring honom och hans framtid. Men att Wolves behöver höja sig, där råder inga tvivel. Det är klart att de kan göra det. De behöver nog dock ösa lite mer pengar då, för att de behöver en bredare trupp. Och jag tror också att de kommer behöva utvecklas i spel lite grann. För att det tar ett tag, och så lär sig lag det sättet. Nu är ju, som jag har varit inne på, det är ju svårt fortfarande att göra mål på ett lag som är så kompakta defensivt och har bra spelare. Men de kommer ju såklart vara med där på topp 8. Men ska de vara uppe och slåss som topp 4 som de är den här säsongen, då behöver de höja sig. Och jag är inte säker på att de har det i sig om de inte spenderar massa pengar igen.
Fredrik har fått en fråga från Anton Nilsson här, som är lite relaterad. Vilket lag tror ni har störst chans att ramla ur / ta sig in i topp 6 och också topp 4?
Alltså av de som inte...
Av de som vi har kallat för Big Six, är det någon av de som du ser har riskerar att ramla ur den kategorin?
Alltså baserat på nuvarande form så landar jag väl i, och dessutom då kontrakt som kanske behöver, kontraktssituationer som behöver redas ut och spelare som kan lämna och sådär, så är ju Tottenham ett osäkert kort. Det är klart att Arsenal också har en del grejer som behövs redas ut och sådär, men samtidigt så känns det som att de är lite grann på rätt spår ändå. Jag får se vad som händer med Aubameyang och så i sommar, men just nu så lutar det väl främst då Tottenham, skulle jag säga.
Mm. Ett lag som har chans att ta sig in och slå sig in permanent då, Wolves eller Leicester är väl de som ligger närmast i hands, eller vill ni slänga in någon annan?
Man kan inte se någon annan just här och nu i alla fall.
Sheffield United har ju
men var det här att slå sig in en enskild gång nu i vår eller på sikt?
Jag fattar på sikt.
Ja. Nej, jag kan inte säga att Sheffield United gör det på sikt, utan de har sin chans, sin gyllene chans nu. Och det är ju fantastiskt att de har den chansen. Men jag tror det kommer sluta med att de faktiskt inte tar den nu när de spelar färdigt ligan i juni, som vi får förutsätta att de gör. Det är bara en känsla. Att de kommer missa, det kommer vara en jättebra säsong, men de kommer inte räcka hela vägen riktigt. Nej, jag ser ingen annan klubb som kan göra det.
Fredrik Nilsson undrar: om ligan spelas klart i juni och juli, innebär det att spelare som till exempel Ziyech kommer få spela de återstående matcherna?
Nej, det kan jag inte tänka mig att han kommer få göra. Det här räknas väl fortfarande som... Det har ju varit mycket snack om det där, hur UEFA, att de ska gå in och försöka lösa det här med transfers och spelare vars kontrakt löper ut och sådär, att det liksom ska förlängas. Så att det kan jag inte tänka mig.
Martin Salin tittar ännu lite högre upp här. Vilka lag har chans att utmana City och Liverpool de kommande åren? Finns det något spännande bygge att lyfta med rätt värvningar och tränare?
Jag tycker inte det är något lag som är nära nu. Vissa inbillades ju att både Chelsea och Leicester var där och hugg i höstas där när de hakade på i toppen, men för mig var de långt ifrån den nivån att de skulle haka på Liverpool eller City den här säsongen. Jag tror inte någon gör det nästa år heller. Jag har ju redan utropat Liverpool som ligamästare nästa säsong. Och jag kan inte se att något lag nästa säsong skulle komma i kapp. Däremot om vi är framme då vid 2022, då tror jag att ett lag som Chelsea skulle kunna vara framme. Om de får fortsätta bygga med det här unga manskapet de har, då finns det något riktigt spännande där.
Mm. Hörde ni, det var allt som vi hann den här tisdag morgonen. Nu har vi gått igenom alla lagen.
Min inspelning rullar fortfarande.
Prisa gudarna. Ja. Då hoppas vi att allting har rullat på som det ska för alla oss andra också. Så får vi väl se vad vi pratar om nästa vecka då. Eventuellt kan vi få ihop någon 11 kanske. Jag har lite idéer. Vågar inte lova någonting nu. På återhörande säger vi i alla fall.